folk. Bara en liten bit bort, så ska du möta röka chock. Det är halv borta hos mig.
Hej!
Hej! Var är vi?
Vi är på Grand Hotel. Varför? Högst upp, våning 7, Grand Hotel.
Oh, varför är vi här?
Vi är här för att spela in schackavsnittet.
Mm.
Vi har länge haft ambitionen att ta schacket in i finrummet. Mm. Sagt och gjort, våning 7, Grand Hotel.
Schackmatt, nu är vi här och ingen kan ta oss härifrån. Vi har precis kommit upp från spat. Vi ska ta schack in i finrummet och därför är vi här på Grand Hotel. Vad är schack för någonting? För den som
schack är amfetamin. Mm. Uppåt schack.
Ah.
Som folk säger som aldrig har tagit schack. Det är en gammal svensk klassiker. Det är den näst vanligaste drogen att konsumera, vad vi har förstått, i Sverige. Det vanligaste är röka och näst vanligast är schack, eller amfetamin då. Det har funnits i gamet ganska länge. Det var populärt när de höll på att kriga back in the days. Hitler, han gick ju på schack. Hela Hitlers armé gick på schack. Mm. Japanerna gick på schack. Och sen så blev det ju massa schack över efter de här krigen. Så då använde man schack till lite allt möjligt. Bantningsmedel, populär grej. Innan det liksom blev kriminellt, så att säga. Jag vet inte ens, det var väl typ på 80-talet eller något sånt. Så det blev. Innan det har man, schack för lite idéna. Ja, just det, mot förkylning och sådär. Man må ju ta lite schack så mår man bättre liksom.
Ja. Är det samma schack som man dammar i sig som barn får mot ADHD? Är det samma grej liksom?
Det finns ju massa avarter liksom. Ritalin, det är något annat liksom, men det efterliknar schack. Och så finns det så här dexamfetamin och levamfetamin, och så finns det blandningar av det och så där. Men ja, all in all, det är schack liksom.
Mm. Det första gången jag kom i kontakt med schack var när vi skulle spela in en längre skiva. Och det kom ut en man med läkarrockar, med vita läkarrockar, och stod på sig schack. Och sen gjorde vi, alltså vi gjorde en hel del musik den månaden. Jag ska inte säga vad det är för skiva, för då råttar jag ut allt
som var med.
Men det var en jävligt kul upplevelse. Att liksom så här, för varje gång när man somnar, då måste man liksom, när man vaknar, måste man bygga upp viben igen, eller starta en ny vibe. Det är sällan man kan bara ta vid där man var från kvällen innan. Men med show då, eller chack, eller schla, eller dojs, eller panna, så kan man ju liksom, man behöver inte pausa från sin skit liksom. Man kan bara mata på liksom.
Det är det.
Och tills det blir klart.
Ja, det är det. det påminner väldigt mycket om hur min energikurva funkar liksom. Jag vaknar inte. Och sen så, när jag har försovit mig länge, så såsar jag mig ur sängen. Och sen så är det jävligt trögt de första timmarna. Och så går det långsamt, långsamt, långsamt uppåt, som ett så här rullband som det är kö i. Och man bara... och sen så liksom framåt eftermiddagen så bara... börjar repa sig liksom. Och sen så bara... kvällen bara... Och sen vid midnatt när folk säger att man ska gå och lägga sig, då bara... då är det liksom... Men då är jag vaken typ. Och schack är ju helt fantastiskt då, för då kan man ju bara skita i och gå och lägga sig och vara vaken då. Det har ju såklart konsekvenser dagarna efter. Energinivån, liksom allt som går upp måste ner. Har man möjlighet i sitt schema, så är det ju kul att kunna disponera tiden lite friare sådär.
Fan vad jag
någon
hört,
gång ibland.
Fan vad man har hört så lång tid om schack. Alltså sen andra världskriget, så typ så här, ja, men det var en bantningsgrej och liksom, det har alltid funnits i the outskirts av hemmafrulivet. På något sätt. Man blir smal och man kan man blir strukturerad. För mig så är det en liten 50-talsidyll, en välklippt gräsmatta. ofta.
Visst är det. Och en pigg och käck fru.
Verkligen.
Men... som har liksom sorterat allt i lådor. Mm. Och är bara taggad på att välkomna dig hem.
Ja, 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 visst, visst. Alltså, jag kan inte tänka mig något gladare att komma hem till en riktigt tjackad fru.
Mm. Jacqueline.
Men sen någonstans så avbröt de hemmafruspällen.
Mm.
Vad var det som... jag vet inte riktigt vad... När kom de på att fan shit, det här är för bra för att vara sant? Hände det något? Eller liksom, varför slutade de med den där vinnande konceptet?
Alltså det började ju tillskrivas skurkar. Och så var det här med liksom, ja, men om man lyssnar på historierna och om Nils Bejerot liksom, som vi tidigare nämnt också. Men det var ju på den tiden när liksom, ja, men när svenska välfärdsstaten var liksom kärnan i allt och den hölls över allt annat.
Mm.
På något jävla vänster där så var det, ja, men det var kriminella människor som också gillade schack, jämte hemmafruarna och sådär liksom. Och alltså, jag har inte varit med på den här tiden, så nu sitter jag ju bara och bla bla bla, men så vitt jag förstår liksom. Så började man tänka att så, nej, men det kanske inte funkar så bra det här med schack typ, det är eftersom att de kriminella tar schack. Och sen så och Nils Bejerot hade ju en vision om det totalt drogfria samhället liksom. Så då blev det skurkarnas knark och sen så på den vägen ner.
Tills de hittade ett sätt att kunna sälja det till barn istället.
Precis. Kringgå det. Går det via en läkare så då behöver man
det inte. Fanns bantningspiller kvar från andra världskriget som visade sig passa utmärkt i en ny sjukdom som uppstod precis här runt.
Vips! Vips!
Alltså, fan, om man inte ser, alltså, det blir så tydligt när man säger att det är någon som tjänar jävligt mycket pengar på alla snorungarna liksom fucked up liksom.
Det är det, i led.
Jag har mycket energi. Och det som ADHD-medicinen gör då, den liksom så masserar belöningssystemet lite. Så man letar inte efter de här... Ja, men du vet, sådana där vanliga grejer som man vill göra. Alltså när man bara får ett infall.
Mm.
Jag ska inte ens säga dem, för det är så jävla... Det låter inte kosher. Men i alla fall, när man äter sin medicin så får man belöningssystemet masserat lite hela tiden. Och man behöver inte hoppa på ett plan till Ibiza och liksom göra någonting där. Utan man kan bara så här... Ja, man kan ta den och så bara, ja, men fan, nu fick jag den lite så Ibiza-nerven, lite masserad av den här. Så.
Ja.
Men man förlorar också sin edge som människa.
Ja.
När jag till exempel träffade Young Earth, så när vi skulle åka till LA, så hade jag tagit medicin. Jag tänkte det skulle vara bra att ta på flyget så. Den flygresan blev väldigt... Jag brukar gilla att flyga. Ja. Långflyg, titta på film. Dricka en Bloody Mary. Men nej, jag
tänker mig det, vilken mardröm. Jag har aldrig ens testat det på flyg. Alltså på en långflyg.
Och så nu tar jag det bara när jag ska arbeta. Och när jag ska vara själv. Och när jag inte behöver... När jag bara måste fokusera. Och inte behöver använda min charmiga sida så mycket. Så det är därför jag tänker så här, är det samma schack man matar i sig? Men man blir lite lubbad för att man ofta har kanske druckit eller någonting sånt där.
Alltså till exempel så här, regelrätt Ritalin käkade jag typ under ett halvår när jag hade så extremt mycket att göra. Det hade ju varit vårtermin och jag hade lallat bort hela vårterminen och bara tagit sommarlov redan i februari typ. Så att jag hade... Ja, men jag hade det dubbla att ta igen på hösten och jag flyttade till Köpenhamn och jag jobbade i Stockholm så att jag flög hem på helgerna. Men det var så här extremt mycket liksom. Så jag var bara tvungen att vara en maskin liksom. Och då matade jag i mig massa Ritalin och i slutet av den här terminen så hade jag ett sånt jävla tunnelseende.
Mm.
Alltså social skills typ helt borta. Det var superfokus, precis det som krävdes för att liksom orka sitta och bara mala och bara nöta böcker liksom.
Mm.
Men ingenting över till någonting annat liksom. Energin var så jävla strålspjutriktad liksom. Och den med Ritalin tycker jag att det, alltså det är mycket mer, jag tycker att det är mycket mer ångestkänsla i det. Jag har generellt aldrig ångest liksom. Men jag tyckte att den framkallade liksom ett visst obehag på något sätt. Och det tycker jag inte att vanligt amfetamin gör. Så att jag tror i, eller jag tror, och när jag har så, här, så som Polar har berättat också, att det är alla de här avarterna liksom, som man får börja med när man går till läkare, så testar de ofta, det verkar som att de ofta ger någonting som är lite keffare först, så att man inte ska bli så jävla hooked på det, för att det är inte nice, och alltså, Ritalin är inte bara nice liksom. Man blir piggare och fokuserad, men det tar bort liksom stora delar av ens naturliga liksom,
man blir lite som en MP3 liksom. Den sågar över topp- och bottenfrekvensen, så går man runt som ett mellanregister och bara chillar.
Verkligen så. Och jag tycker att ja, men rent amfetamin gör inte det riktigt lika mycket liksom. Eller det gör inte det på samma sätt. Men också långvarigt bruk av bara rent amfetamin tycker jag också man får det där tunnelseendet av. Och sen så är det ju olika, alltså om man har ADHD till exempel, då är en av definitionerna på ADHD är väl att man har ojämnt dopaminflöde liksom, så att det är jävligt svårt att fokusera, eller det går inte att hålla fokus på någonting som man inte tycker är genuint intressant liksom. Och då så får man med hjälp av schack då jämnare dopaminflöde, så att man typ kan vara fokuserad och taggad på en uppgift under en längre tid ändå. Och därför så funkar det ju på folk med ADHD. Men sen så funkar det ju också på folk som har, alltså som inte har ADHD, som bara behöver plugga massa och typ behöver ett jämnare eller högre dopaminflöde för att bara så här, orka plöja en bok som faktiskt är ganska tråkig, för att man var inte skitintresserad av så här, just det liksom, som man måste nöta till en tenta. Vilket har gjort till exempel i USA att det är en extrem liksom schackepidemi. Det är så jävla många som går på ADHD-mediciner. Landet är helt sjukt övermedicinerat.
Jag har inte varit så jävla intresserad av det här med ADHD och så. Skit har gått bra i alla fall. Så jag bara, jag kanske är en sjuk jävel, men det går åt det hållet som den här sjuka jäveln vill, så vi kör vidare lite till och ser vad som händer. Men sen så blev jag lite intresserad, för att alla runt omkring mig var så här, ja, du har det. Och så bara, fan du, bror, om det du har är samma som det jag har, så har inte du det. Så då bara, men fan, jag borde bara kolla vad det här handlar om i alla fall. Så jag gick liksom som till skolan kan man säga. Och liksom gick på föreläsningar och fick lära mig mer om liksom det där och hit och dit. Och det kändes ganska uppenbart att ja, men det, jag var där som anhörig. Så jag behövde inte ens, du vet, när de andra berättade om sin sjukdom, så kunde jag liksom sitta jämte och bara, ja, det verkar jättejobbigt. Ja, det verkar jättejobbigt. Ja, nu kan ni dela in i grupper om fyra där. Så sätter ni. Och så ja, det
träffad i smyg.
Ja, det verkligen. Så det var skitfett. Jag var liksom som en undercover-agent där. Som stöd åt någon annan. Men jag satt på dubbla stolar i solglasögon. Och det var grymt. Men där går det upp lite små tankar, går upp där då. Eftersom jag har tänkt mycket på det här, fast från ett helt annat perspektiv, utan några böcker och bara fått fundera ut vad fan det där är i huvudet, så att man kan göra sin skit liksom. Och liksom, vi hade ju kommit fram till helt olika grejer. Alltså, så som de tyckte att man skulle göra. Och så som jag hade, alltså det är så.
Ja, de bara, skaffa rutiner. Och du bara, nej.
Ja, nej, men bara så här, jag har inte ställt en väckarklocka. Jag vet inte var den sitter på mobiltelefonen. Och jag har inga fasta tider och jag bestämmer aldrig tider med folk. Och ja, men fan, jag har liksom... Och sen så ibland då så säger folk så här, du, fan, hör du, det här funkar inte för mitt liv. Du kostar för mycket och smakar för lite. Och då är det bara, alltså, jag är fett lugn med det.
Ja.
Men du har fel, för jag smakar så jävla gott. och sen så kanske de då bara bestämmer sig för att hänga med andra människor som också har det japanska blocklivet, så att de kan, ja men så att de kan få mer av det liksom.
Ja, men så är alltså, absolut.
Ja, men jag
barn
alla,
leka bäst liksom.
Mm, jag respekterar allas, det blir ju jobbigt för mig också.
Ja, ja.
När folk skuldbeläggen för att man säger så här, hörru du, om jag säger en tid nu innan lunch,
ja,
då kommer inte jag komma till den tiden. Är det bättre att vi säger den tiden ändå, så att du är lugn nu fram tills imorgon när du sitter och väntar 2 timmar?
Ja.
Eller ska vi säga en senare tid, eller kanske ta det senare i veckan? Då är det så här, folk kollar på en som bara, alltså, skärp dig.
Ja.
Och bara, bror, jag har försökt skärpa mig i hela mitt liv.
Ja.
Nu är det så här, jag, skärpet var för stort, byxorna ramlade ner.
Det är det alltså.
Så här är det. Och jag har full respekt för om inte det funkar för dig. Men, ja. men så, ja, jag måste köra den här grejen liksom.
Exakt samma här. Alltså, hela skoltiden så slet ju min mamma upp mig på morgonen. Det var enda anledningen till att jag kom dit. Och när jag sen började jobba så försov jag ju mig varje dag i 7 år. Och jag har ju aldrig ens blivit skuldbelagd för det. Men jag vet ju att man inte ska komma för sent till sitt jobb. Så att varje dag börjar ju med en fail. Vilket är så jävla olidligt. Så att jag till sist bara bestämde mig för att jag fan inte ska jobba heltid. För att det bara kväver mig.
Det här uppstår lite frågor. Lite så här, jag brukar alltid i mitt huvud ha en liten sån här, om jag går lite för långt med mig själv. Så jag satt där på kursen och så här, jag sa ju inte de här frågorna högt. Men jag tänkte dem i mitt huvud. Så här, det som du snackade om bara, om man inte är intresserad av någonting så kan man inte göra det när man har ADHD. Och det är sant. Alltså man har som en bullshit-säkring liksom.
Mm.
Om något är bullshit, då gör man bara inte det. Då gör man någonting annat. Men om någon hade haft en pistol mot ens huvud, då hade man gjort det. Alltså det är inte det att man inte kan det. Det är bara det att man selektivt väljer bort det. Man kan, alltså, det går ju fysiskt att göra om livet står på spel.
Ja.
Så går det ju att göra. Så egentligen är ju ADHD-barn bara ett gäng bortskämda jävla horungar. Liksom. Som behöver, alltså, du vet,
ja, men då är det ju adrenalin. Bara någon jävla signalsubstans. Pumpas in någonting som får en att bara, okej.
Jag menar, alltså, okej. Okay. Så det är bara modhot som är motivation nog för ADHD-barn.
Det skulle vara intressant att se hur det blir kanske. Ett långdraget så här, gisslandrama när man typ dag 2 bara börjar zona ut typ.
Och den första ryker när man börjar avrätta ADHD-gisslan en efter en. Och man är sist på plats och sitter bara, nu ska du sticka. När snubben kommer sitta på pallen och när du slutar sticka då är det över. Vet du, bara fortsätt sticka när vi behöver halsduka.
Har du någon sista önskan? Ja tack, tjack. Jag behöver tjack.
Jag behöver mina mediciner.
Min medicin. Jo.
Sen så förstår jag ju. Jag förstår att det finns kemiska orsaker också som gör att det inte går att hålla intresset uppe lika lätt förstår jag är det, så jag vet hur det funkar, men det är intressant att veta vad den motivationsgränsen går, om det skulle vara pengar liksom. Så här, jag kan inte läsa den här texten för jag kan inte fokusera, och så bara så här, okej, men om du läser texten och kan återberätta stora delar av den så får du 10 000 kronor av mig. Då kan jag återberätta delar av texten. Ja. Så det handlar bara om att motivationen för att göra saker man inte vill inte finns där. Och det handlar väl på något sätt om att man är selektiv. Liksom. Att man har... Och det pratas ju mycket. Så här, många med ADHD vill bara säga, it's a superpower, it's a new race, bro. Men den grejen är ju lite, den känns ju väldigt new race liksom. En ras som bara säger, nej, jag tänker inte göra det som du säger, jag tänker göra det som jag vill.
Ja.
Den är ju jävligt störig för en chef liksom. för hela strukturen i samhället.
Ja, ja, verkligen så. Alltså i mina mer spirituella stunder så kan jag tolka ADHD lite som så här, evolutionens finstämda instrument för att bara så här, okej, typ så här, nu har folk stått i led så jävla länge och det tog oss hit, nu håller vi på och knullar upp den här hela ekosystemet liksom. Mm. Okej, vi så här, nästa plan då, så här, evolutionen bara, okej, om vi skapar de här med de här grova defekterna så att de bara inte kan stå i led längre, så kanske det bara händer något annat. Evolutionens trial and error liksom.
Etapax-gänget. Mm. Den som bara såhär, nej, vi vet inte riktigt om isen håller. Är det någon som vill äta pax? Det är alltid någon ADHD-jävel som bara ska ut först på is. Så det är, de dör rätt snabbt också. De har fått lite olika buggar. Det är inte riktigt klart ADHD-programmet, känns det som.
Nej, det är det tickande högriskobjekt.
Tillbaka till ritbordet för helvete.
Alla ens polare.
Det är en kul tid att ha en bullshit-säkring.
Faktiskt. Och det har faktiskt räddat mig i min utveckling, skulle jag säga ändå, nu när jag tänker lite på det. För att det som när jag blev så jävla dålig på att gå upp på morgonen så att jag inte ens liksom kunde med gott samvete ta emot en lön längre, utan bara måste ejecta mig själv från hela systemet. Det var ju när min utvecklingskurva inom det yrket jag hade liksom inte längre var så himla brant. Mm. Jag hade väl, de första yrkesverksamma åren så var det himla lätt att finna motivation i liksom vilket projekt jag än tog mig an, för att man bara lär sig fett mycket och det är skitroligt. Jag tycker branding är jättespännande liksom. Och har fått göra branding för jättemånga bra varumärken.
Jag är så jävla avundsjuk på ditt jobb. Fattar du att jag har suttit hela mitt liv och gjort så här låtsas ketchupförpackningar med Kim Demone med Delicious Brains, gjort så här, ritat produkter som inte finns i Ronneby.
Ja.
Alltså så här, gjort reklamkampanjer.
Hittat på reklamkampanjer.
Ja, exakt. Och så har du suttit och gjort samma sak i Stockholm. Ja,
för lön.
Exakt, för lön.
Det är så jävla lyx. Ja. Alltså det har varit så jävla kul. Och jag tycker verkligen om det jobbet liksom. Mm. Men och man kan ju aldrig sluta, alltså man kan ju alltid bli bättre genom hela sitt liv liksom. Mm. Men för min egen del så upplevde jag att liksom min utvecklingskurva inte var lika brant längre, och då var det inte tillräckligt spännande för att typ komma i tid.
Mm. Mm. Jag kan relatera. Då sa din bullshit-mätare så här, du är klar, du har lärt dig det du behöver.
Ja. Du måste göra någonting annat.
Ja. Alltså den är sjuk, den här jäveln alltså.
Ja. Det är bra, ja. Tack den, kompass.
Det är en jävligt, den potent kompass. Jag kan vara väldigt likadan. Om jag gör någonting tillsammans med folk och jag märker att det börjar stanna lite. Alltså jag märker att ja, men det går lite trögare. Då kan jag liksom jobba med någonting, vid sidan av tills de i projektet har bestämt sig så här. Ja, men vi gör så här eller vi gör så här.
Mm.
Så det är skönt. Jag har liksom alltid, jag har alltid bara väntat tills peppen finns där liksom. Jag är alltid down att göra något roligt kreativt. Om någon presenterar en bra idé så säger jag aldrig nej. Om det är en kul kreativ idé. Det kan vara kul för er att veta det ute. Om ni har några dumma förslag till mig, bara rulla upp med en bil. För jag har jättesvårt att tacka nej till skjuts också. Så om ni får in mig en bil, då kan ni få mig att göra helt bestialiska saker.
Och i kombination med en osläckbar energi.
Alltså ibland när man går och lägger sig så känns det som att bara jag kan vara vaken i 3 dagar till så kan jag fan ta över hela världen.
Ja.
Ja, men du vet, när man hänger med ett gäng likadana och det går snabbt och bra och man inte behöver bryta förtrollningen ens för att gå hem och äta. Då, alltså fan, det är en riktigt, riktigt magisk känsla när liksom när förtrollningen är så stark liksom. När den här spellen är så stark, någon ordvits som har blivit en låt, som har blivit en refräng, som har blivit en video, som har blivit att alla är så peppade så att alla sitter och ringer för att de älskar den här jävla låten så hela mycket. Så alla ringer till alla som måste föra den här låten och man märker liksom bara att ja, det här är så som skivbolag önskar, eller så som folk tror. Ja, helt enkelt, det är bara ren jävla kärlek till ett musikaliskt mästerverk som gör att man bara vill visa upp det för andra folk. Ja. Inga ekonomiska motiv eller ingenting sånt där, utan bara fuck, ni måste höra den här grejen. Du vet, man går genom en stad och man kan spela låten på högsta volym. Alltså du vet, du behöver inte vara packad. Du kan vara helt nykter, spela en låt i en bärbar högtalare på högsta volym. Bara för att du vill att alla i kvarteret ska höra den här låten. Och om någon, alltså du vet, alla som approachar dig, alltså du är en sån bra vib så du är helt säker på att alla approachar dig för att låten är så jävla fet liksom. Så det är så här, ja, men det är bara, det är en sån
ultra flow.
Ja, men det,
och, ja, det är fan spännande. Du är ju typ ett levande bevis på att ADHD är att det kommer ur de sociala konstruktionerna. Alltså det fängelse som man lite grovt kan kalla livet som man blir satt i liksom. För du har ju inte kvar några av de här gallerna på fängelset. Så att din ADHD blir ju inte liksom en, det blir ju en superpower. Inte en diagnos.
När jag satt där på kursen, så alla de andra var ju tvungen att förhålla sig till olika saker i samhället, tider, vad vet jag, någon hade jobb, skola, barn, allting sånt där. Och ja, men fan, det där, om man har ADHD och inte riktigt har funderat ut vad man ska göra, så jag har haft jätteroligt. Jag har haft så fruktansvärt kul med det här. Och jag funderade lite när i början av livet så här, att bara okej. För jag fick höra om det sociala arvet. Har jag berättat det här någon gång innan?
Inte i podden.
Okej. Nej, men det sociala arvet så här, att om du inte har någon plan för ditt liv så kommer du bli exakt som din pappa. Om du inte... Så jag satte mig ner och bara, här svängde han höger. Jag borde svänga vänster. För att det är en avgörande grej då när han börjar skaffa barn. Liksom. Så jag borde inte göra det. Men och så svängde jag vänster där istället för att skaffa barn där. Och jag har inga barn nu. Många musiker säger så här, men låtar det som mina barn. Det blir det lite som. Och det är asskönt att ha typ barn som aldrig gnäller. Istället för att betala underhåll till barnen, så betalar barnen underhåll till mig liksom. Och faktiskt också hade jag haft det här när jag var liten. Alltså du vet så här, nu ska vi göra lite reklam här för Amuse. En app som gör det möjligt att ladda upp musik direkt till Spotify gratis. Hade jag haft den när jag var liten, då hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Eller nej, det hade nog sett exakt likadant ut. Men jag kanske hade bott kvar i Ronneby. Kanske.
Om Amuse hade funnits.
Ja, om Amuse hade funnits när jag var liten, så hade jag nog bott kvar i Ronneby.
Jag tycker ju Ronneby är asnice.
Det är skitfett, det är det. Men du vet så här, alla gör kreativa grejer.
Ja.
Hade man kunnat få betalt för sina kreativa grejer i...
Från sin soffa?
Ja, men med sitt gäng i sitt område. Alltså där man får självförtroende från. Folk som är från kanske Stockholm och sådär. Ibland har man någon pappa som känner någon på radio. Ibland, inte alltid, men ibland har man någon liten kontakt eller hit in där och in här. Men när man kommer fresh off the boat, bara
hallå, ja.
Exakt, så här, bara hey Dirty South, what up. Det är helt omöjligt. Ingen öppnar en dörr åt dig om inte de om de jobbar i branschen, så öppnar de en dörr om de tror att de kan tjäna mycket pengar. Om de inte jobbar i branschen, så kan de öppna en dörr av två anledningar, att antingen att de tycker om dig och vill att du ska upp, eller att de vill tjäna pengar på det på något sätt liksom också. Så där Ja, men jag hade lite tur. Tack Timbok som släppte in mig. Så jag hade lite jag hade ju en jävla fet hit på radion då också.
Vilken var det? Alla som inte dansar är våldtäktsmän.
Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Så jag antar att det kanske att det borde lite på det också. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Så jag skaffade inga barn och skaffade en kreativ hobby istället. Det är en väldigt bra, det är bra tips för folk som har radio-hobby. Att lägga, för du kommer ha svin mycket energi som du inte vet vad du ska göra av. Alltså den är där hela tiden. Om du hittar ett sätt att tygla den som inte är kriminell aktivitet eller dålig attityd, då kan du göra jävligt fina grejer som gör folk glada. Och du kan förändra saker också som du tycker är sjuka. Och
ja, men ett nice mål eller liksom en tydlig livsdrivkraft ersätter ju ADHD-medicin väldigt väl.
Nej, för mig var det bara en passion att ha någonting att göra med mina händer så fort jag inte gjorde någonting annat. Det var bara det. Och jag hade inget större mål med musiken då förutom att...
men det är en tydlig drivkraft liksom.
Ja. Alltså, så här. Ja, men det var nog bara passion att jag tyckte det var... väldigt roligt också. Så om man har turen att tycka något kreativt är roligt, fan, ta den på allvar då. Om tiden försvinner när du har suttit och ritat eller gjort beats eller skrivit texter, det är ett jättebra tecken. Du är något fantastiskt på spåren. Och det som du just upplever där när tiden försvinner och du verkligen älskar att hålla på med det du håller på med just då, det är det som är såsen. Alltså när du har hittat den grejen, då har du hittat såsen. Och det är det många människor letar efter hela livet. Och det är inte säkert att det är rita eller musik eller någonting sånt där. Men när tiden försvinner när du gör det, det kanske är sticka, vad fan vet jag. Eller att ta en tjack. Det kommer ofta till och med så här,
men den får inte hamna i samma kategori. Alltså att ta knark får man inte ha som sin drivkraft.
För det får inte vara ens kreativa hobby.
Då kan man så jävla lätt få problem alltså. Om det blir den största hobby.
Ja, nej, det är väldigt många som har det som sin musik.
Det är väl den enda liksom tydliga guiden som man kan skicka med. Att så här, om du har droger som din största hobby liksom, och bara knarkat så det är en varningslampa.
Ja, nej, alltså nästan alla droger jag tar är för att antingen förhöja upplevelsen av kultur jag eller att kunna slappna av när jag röker weed, så att jag ska kunna fokusera på att lyssna verkligen på text och musik eller läsa en text och så här. Eller för att jag ska kunna hålla på längre och inte bryta förtrollningen, eller för att jag ska kunna dansa och till musiken.
Ja.
Så nästan allt.
Det är stödhjulen, det är inte hela cykeln.
Liksom. Nej, det är stödhjulen för att liksom för att göra det. Ja, för att maxa det som jag älskar liksom.
Ja. Och det är en grej som jag kan tänka mig. Nu vet jag inte, nu lägger jag ord i munnen på folk där ute. Men jag kan tänka mig att folk tror att du bara är ett knarkmonster som bara knarkar och knarkar och knarkar för knarkandets skull liksom. Men du behöver ju inte ens knark. Du är ju tjack typ. Och sen så kommer det, om det serveras så är du ju inte sen på det. Men det är inte så att du letar upp det på något sätt, för att du har ju din drivkraft som gör att du inte tänker inte ens på om du har knarkat eller inte typ.
Jag har väldigt sällan letat droger. Alltså att jag har aktivt tagit mig ut för att leta droger. Idag gjorde jag det. Och då,
för att jag ringde och sa till dig.
Och då fixar jag allt från tre olika som nu står nere i foajén på Grand Hotel. Förlåt fan. jag knarkar väldigt ska jag säga taktiskt. På ett sätt. Typ så här, jag försöker få det långsiktigt underbart. Det är det som är målet i livet, att alla kortsiktiga beslut och val försöka tänka ett lite, jag tänker ett lite längre perspektiv nu med många grejer. Vilket är nice.
Ja, jag knarkar väl också ganska taktiskt skulle jag säga. Jag tycker att det är svårt att gå och lägga sig som sagt.
Du är fan ett riktigt jävla proffs får jag säga. Jag har aldrig sett dig liksom så här bara, nu är hon fuckad liksom.
Nej.
Förstår du? Alltså du är MD-fuckad liksom eller någonting sånt.
Ja, nej, jag käkar ju liksom inte det. Det var så jävla länge sedan.
Men jag tänker att någon jävla extra boste-show med Keta. Alltså, ja men någon gång så sätter väl sig alla ner på golvet. För att det bara, wow, den där sista, den blev tung.
Ja, jag vet fan alltså. Kanske någon sorts bara gudagåva i form av hög toleransnivå så att det liksom inte är så. Men framförallt så är det väl inte, alltså jag vill inte bort från mig själv. Jag vill ju bara vara så mycket Malin jag bara kan liksom.
Så att, grattis Malin, du är mest Malin, mest i Malin hela Stockholm.
Av alla.
Ja, i hela världen.
Maxi Malin. Men och då alltså jag tycker att det är nice om det är droger som enhancerar bara ens egen personlighet liksom. I de fall som man kanske inte hade orkat vara kvar på den festen som sen blev liksom den fetaste gryningen med liksom de mest episka mötena och den bästa viben någonsin, som är så här, man bara jag kan dö nu för jag är klar för det här var så jävla fett liksom. De upplevelserna, ibland så är det så att man liksom behöver lite stödhjul för att ta sig till de upplevelserna.
Ja, garanterat.
Och därför tycker jag att det kan vara så jävla värt, plus att en längre tids vakenhet, ja absolut jättefarligt på massa sätt, förlora massa hjärnceller, någon påstår att för varje timme så dör du ett år tidigare, det finns massa sådär, ja du dör i förväg, lalala. Men jag tycker att det är jävligt nice när liksom man märker att hela ens fysiska och psykiska väsen liksom släpper garden typ, systemet rasar lite grann så att man kommer till en liksom en någon sorts mer närvaron blir, kan bli mycket starkare, allt kan bli mycket mer avskalat liksom. Och jag tror när jag har analyserat det här fram och tillbaka tidigare att det är en ganska stor anledning till varför droger är populärt liksom, för att folk vill inte ha garden uppe eller det här systemet eller alla de här, så här sociala strukturerna som man har satt upp i sin egen hjärna och som man har fått inpräntade. Man vill inte ha det, man vill vara närmare folk, man vill vara närmare upplevelser liksom. Man vill inte stå och analysera saker och så här, ja, liksom, utan man vill vara i det och vakenhet gör det liksom.
Det känns lite kanske också som att i hela rave-scenen i alla fall så kan du ibland vara på explicita bögklubbar eller fetischklubbar där kanske någon går runt med en hund i ett koppel och där det finns dark rooms och där folk knullar på dansgolvet och sådär. Och då mobilen är inte... Ja, men den är inte impopulär, den är förbjuden liksom. Det tror jag är en bidragande orsak också. Att folk, ja men att det är den enda mobilfria zonen. Så här, där man slipper, och man har redan, alltså det är redan, folk har redan skitit i hövlighetsfraserna på dansgolvet liksom. Ja. Så det känns lite bara så här, hej, jag heter Frey. Vad heter ni?
Vad jobbar du med?
Jo, jag menar, man kan gå in på en lite annan nivå när man går in hand i hand och bara får titta på ett gangbang det första man gör liksom, och lyssna på skitbra musik. Nu är det ju inte så på alla teknoklubbar, men jag har funderat jättemycket över vad det är som gör såsen i de där många dagarna liksom.
Ja, mm. Ja men det är högre i tak och det är bredare rum liksom.
Ja, visst.
Det får plats mer, mer skevheter, ytterligheter, mer roligheter.
Mm.
Ja, mer annorlunda.
Mm.
Och det är fett nice. Det är ganska oannorlunda i Sverige ganska ofta. Jag gillar Sverige asmycket. Jag tycker Stockholm är svinfett och jag älskar Sverige. Det är inte det. Alltså, jag menar inte att bara säga att Sverige är så litet.
Vi är två stycken 100% svenskar som älskar Sverige. Fast du är fan inte svensk.
Jag är inte svensk. Jag är norsk och finsk.
Okay.
Anyways, jag kan bara svenska. Jag har alltid
okay, den här blatten älskar Sverige.
Ja,
i alla fall.
Ja, den här blatten tycker Sverige är great. Alltså. Men vi är inte så jävla olika jämfört med men, USA finns det en mycket, mycket större spridning av folk kulturellt sett. Liksom.
Mm.
Och man får, det kan bli snävt. Jag tycker att det kan kännas snävt och trångt och det är så himla befriande och få gå på fester där de ramarna är lite töjda.
Fan vad det är skönt. Man sparar liksom, alltså att gå på en sån fest kontra att gå på typ Café Opera och säga, ja hej, jag heter Frej, nej men jag jobbar i import-exportbranschen faktiskt. Nej, men det började med en resa till Sydostasien och så köpte jag en Adidas-tröja. Och, ja, men på den vägen är det så tog jag in 100, sålde på Kivix. Ja, men du vet, det rullade på liksom. Och nu, alltså istället kan man bara gå och bara, hej, du verkar fett nice. Du står här och nynnar på någonting. Vad nynnar du på? Fuck, det är en bra melodi. Det är en bra melodi. Ja, men du vet,
ja, men kan, och kan också alltså det som jag upplever så mycket är liksom alltså nutidens, våra och framtidens språk, att man kommunicerar med energier liksom. Man känner in folk. Alltså jag älskar att babbla liksom, men det är inte hela kommunikationen som sker via babbel liksom, utan man pratar ju med sin energi. Det kan man inte göra på ett uppstyrt cocktailparty innanför ett rep liksom.
Jag kommer ihåg när mina kompisar från Skåne lite så här, kom till Stockholm och vi började rave och det var askul och alla fick så här jobb på, du vet, så här typiska vad ska man säga, typiska liksom flytta till Stockholm jobb på tabloidtidning och så. Då kom det som en sån jättechock för dem att bara de snackade om droger i typ fikarummet idag. Och det var någon som sa bara, är det någon som har testat eller? Och jag som tur väl var så sa jag ingenting. Men det var en annan tjej som sa, fan jag testade lite tjack i helgen.
Skulle alltså, hon inte ha sagt?
Nej, alltså du vet. Det är alltså det är så kul som man har där på morgonen med liksom 7 framgångsrika, så positiva, snygga, driftiga babblare som har ett så jävla bra snack liksom. Alla de där personerna går sen till sina, och där gäller det ju knipa käft liksom. Men jag undrar för det går ju inte.
Nej.
Alltså kommer det, fan vad folk använder det mot den. Alltså så fort. Det är bara sånt. Där man bara lägger det kortet överst i högen så slår det allting. Du vet så här. Hon är punder. Eller han är punder. Han är bäst på avdelningen. Och han har aldrig gjort någonting här på jobbet. Och alla tycker om honom. Men det är ändå. Ändå pundar, du vet, man kan inte lita på dem.
Som grävskopa i stensax och påse.
Han har jobbat här i 4 år och har faktiskt aldrig kommit för sent heller. Det är den enda faktiskt som inte har gjort det av alla. Men jag tycker inte vi ska fokusera på den. Utan det är en pundare helt enkelt. Så det är liksom, man kan liksom inte kolla på prestationer när grävskopan kommer in.
Nej.
Men jag tycker det, jag har lärt mig att att de kan inte flytta mitt fokus.
Nej.
Ingen kan flytta mitt fokus från vad jag håller på med liksom.
Nej. Och jag kan inte hålla käften, så jag golar ner mig själv
i nej, men det,
podd
det.
Som jag vill ska spridas till så många som möjligt.
Ja, du ah. Fan, du vet, du, de ger dig lovord i andra poddar, i AMK morgon.
AMK morgon, så jävla fett. Ja, vi fick en shoutout av dem. Shoutout tillbaks, AMK morgon.
Ja, fan, jävligt grym morgonpodd som ni får checka in med Martin Solneby med flera som sitter och babblar. Ja, men det är jävligt högkvalitativ skitsnack rakt in i micken.
Ja.
Och de sa att du var en jävligt grym varumärkesstrateg. det är alltså den överskriften på Resumé. Varumärkesstrateg startar knarkpodd med Frej Larsson.
Alltså den jävla som var, drömtitel. Alltså fan, guldram.
Fan, där fick du in den. Alltså du, alltså får du inte 15 jobberbjudanden efter det. Men det behöver du ju för sig inte nu eftersom du pratar i en av Sveriges populäraste poddar.
Ja, nej, det är tur. Det är tur.
Det är, tack så hemskt mycket alla ni som lyssnar. Det är jävligt roligt och att det är många som lyssnar är ju en motivation.
Vi är bara lite för slöfnaskiga för att kapitalisera på det. Men just det, på tal om det, vi har ju startat en Patreon.
Ja, fan, det för att vi går verkligen den extra milen för att göra den här podden. Eller fan, vi åker de extra 10 000 milen för att göra den här podden. Ja.
Lägger de extra dygnen.
Ja, men fan, Keto-avsnittet tog ju 2 veckor. Och spela in, liksom.
Ja, det tog 2 veckor.
Och vi letade efter Keta i fan, rätt skissiga områden även för mig liksom. Och fick tag på metamfetamin istället och, ja. Men det var
Keta, i alla fall,
vi ska inte gå in på det, men, ja. Men vi spelade in den i Kambodja och sen så kokainavsnittet spelade vi in i ett Scarface mansion i Barcelona.
Och 5 gånger innan det satt liksom.
5 gånger innan det satt och också någon dag eller 2.
Ja.
Och weed-avsnittet spelade vi in i Norge. Och nu är vi på Grand Hotel i Stockholm.
Ja, just det.
Allt det här medför ju att det blir... Ja, men fan, vi har liksom tagit tjona hela natten för att hamna i stämning. Jag hör, det låter lite som den där tjocka killen som bara, och vi har ätit tårta hela natten för att vi ska kunna berätta. Men vi gör faktiskt det här för att vi vill kultivera, eller i alla fall jag vill kultivera mina empiriska studier och kanske få input från andra som har en helt annan uppfattning eller grejer som folk tycker är felaktiga eller, så att man kan botanisera bland de empiriska studierna och till slut kartlägga den här känslokartan som vi kallar för trippar och upplevelse och allt det här. Så att vi kan prata om det på samma sätt som vi pratar om musik.
Exakt. Mm. Jag har väl en liten tanke att så här, jag vet ju vilka risker som kommer med att man pratar massa positivt om någonting som faktiskt är jättefarligt för jättemånga. Mm. För att det är verkligen inte för alla. Och man måste vara påläst och känna sig själv väl för att inte fucka upp. Så det är ju högriskgrej liksom. Och det går inte att prata till en stor massa människor om det här och sen lyckas träffa rätt på alla. Men så att min tanke är väl att om man bara stretchar det så att samtalet blir så pass normaliserat så att, ja fan, normalisera droger så att man kan se på det på ett så jävla nyktert sätt så att man kan göra skillnad på bruk och missbruk så att de som behöver hjälp kan få hjälp och så att de som inte behöver hjälp kan få leva sina liv i fred liksom. Då är jag nöjd och jag tror att för det finns så himla mycket snävt skitsnack om droger så att om vi bara typ tar ifrån tårna och chockar folk typ, som behöver chockas, så har vi i alla fall flyttat fram gränsen lite. Så att ja, vårat sätt är ju inte det som ska vara equilibrium sen liksom. Men någon måste ju bara
Ja, nej, jag är skitöverraskad över att bara så här, Ja, nej, men det har kommit ett nytt format till stan som heter podcast. Man pratar in i en mic. Så man kan göra lite allt möjligt där i podden. Någon som har några idéer kanske. Ja, men vad tror du om ett sketchprogram? Ja, det låter ju skitroligt. Det har ingen gjort innan, det kör vi på. Alltså att ingen har bara så här, ska vi inte röka crack? Alltså att ingen skitunge längst bak i klassen.
Så fattar du, det är 2019 och den lågt hängande frukten hängde fortfarande kvar. Så vi bara,
alltså den hängde så jävla lågt.
Daskade oss i ansiktet.
Alltså flera gånger fram och tillbaka till studion daskade den lågt hängande frukten med ansiktet. Dag ut och dag in. Och sen så ska jag vara helt ärlig, jag tycker det är roligare att göra nu tycker jag det här är jävligt roligt också. Det börjar bli jävligt kul att göra podd. Men i alla fall historiskt så tycker jag ju det är roligare att göra musik, om de upplevelserna. Det tycker jag är ju skitroligt. Det är superkul att berätta vad man har upplevt i ett fotoalbum som jag inte kan... Jag kan inte fotografera när jag är där inne.
Nej.
Jag kan inte ta några foton i mina trippar. Så jag får liksom försöka... Jag får försöka beskriva dem så gott jag kan. Liksom. De som är intressanta nog att beskriva. Eller händelser som har förändrat grejer. Liksom.
Mm.
Det vill ju eller den grejen gick jävligt... den gick helt... Helt jävla finemang. Men sen den här lågt hängande frukten som bara daskade mig i ansiktet fram och tillbaka från studion. Nej, men sen så faktiskt, vi ska toucha det här kort. Men fan, man har förlorat en jävla massa kompis också. Så många så att, det är liksom, jag orkar nästan inte prata om enskilda fall, vilket är så jävla, det är så jävla sorgligt. Fan, fattar hur då har man blivit rätt. Och det är bara för att inte den här diskussionen, för att någon får någonting som den inte vet riktigt hur den ska använda. Mm. Och sen är det netapax och vill spela cool, kanske har druckit lite innan, helt enkelt bara gör något jävligt korkat liksom. Och det finns inte så många sådana droger som man bara dör av direkt. Men GHB är en sån. Det är en farlig jävel. Mm. En liten droppe för mycket där så blir det tråkigt.
Så slutar du andas liksom. Mm. Lungorna bara, tsch, nej.
Mm. Nej, det var faktiskt senast jag var hemma nu så frågade jag om en gammal kompis. Och det är alltid, det är fan. Det är alltid, man vet de här tre extra sekunderna när den bara... Så då vet man redan då. Jag hörde nästan när jag ställer frågan vad som har hänt med. Så det är ju också en anledning att den lågt hängande frukten kändes angelägen att ta ett bett på.
Ja.
Så att kanske, så att man kan snacka så här. Det kanske till och med kan komma någon till, liksom, kan inte någon komma till skolan och inte bara, alltså, och faktiskt tänka så här, okej. Anledningen att jag är här är för att inte de här ska dö. Inte för att jag ska berätta, inte för att jag ska stå och skryta om vad jag gjorde när jag var liten. Då har man ju en bättre utgångspunkt istället. Exakt. För att bara måla ut
och kanske liksom prata mer utifrån, alltså det som sviker är ju att man inte får någon som helst karta och kompass när det handlar om känslobearbetning liksom. Känslohantering och känslobearbetning, det som verkar vara det som driver folk mest ner i det djupaste hålet är ju liksom när man har obearbetade känslor som ligger som trauman som man bara fan inte kan kravla sig ur, utan de bara tynger en dagligen liksom. Mm. Och jag ser det och har sett det på många av mina närmsta och käraste och de finaste personerna liksom. Och den skiten får ju folk att gilla heroin till exempel.
Mm.
Inte för att de vill bort från världen, men för att de vill ha en stunds relief från allting som är så jävla fucking jobbigt i känslokroppen. Och den grejen är ju Alltså skulle det finnas bättre verktyg för känslobearbetning, så skulle inte heroin vara lika populärt liksom. Eller lika populärt, hur jävla populärt är det? Men du vet såhär, det skulle inte vara lika göttigt.
Nej, men det där är ju det också, att hitta någonting så att tiden försvinner. Alltså det är det. Och tiden försvinner när man tar heroin liksom. Alltså det kan se riktigt jävla deppigt ut, folk som jonkar och ja,
det finns så många människor runt omkring mig som har alltså så sjuka krafter inom sig, som är så jävla intelligenta så att det liknar ingenting, och som har så hjärtan av fucking guld liksom. Och det är svårt att liksom placera ut de här superpowerserna, så att man liksom, för att alla människor drivs ju av att liksom vara sitt fetaste jag. Eller okej, jag vet inte om alla tänker så. Men jag tänker att det är så här, då håller man sig ju glad om man jobbar mot att vara bara så jävla bra som man kan vara. Liksom. Mm. Utvecklas och bara så. Liksom. Då mår man ju bra. Alltså det finns så feta människor, så att de är för feta för vad samhället har att erbjuda för olika yrkesroller eller sådär. Så att det är massa av de absolut fetaste som går runt och känner sig liksom odugliga, som att de inte, ja, de funkar ingenstans liksom.
Fan, vi måste jobba bort vår arbetsplikt liksom. Alltså det kommer väl ta någon generation eller två.
Ja.
Alltså nu kommer det bli... Alltså fattar du, den här gula väst, alltså du vet, de här bara små sjukt stark arbetsmoral, bara jag vill bara göra ett ärligt handtag, bara vad fan det än finns ett ärligt handtag, men jag kan ju fan inte ens ta bilen till mitt ärliga handtag längre, för jag där bara någonstans så här, där någonstans bara, alltså du, om du bara hade tagit ett bloss på spliffen, du hade inte gått ut till bilen överhuvudtaget. Du hade suttit kvar och bara låtit bollen göra jobbet. Vänta tills de gula västarna, se hur det faller ut lite, gå tillbaka. Ja, men
liksom. Och lyssna på någon vettig person som då kanske skulle kunna komma och berätta att så här, du har ett så jävla fett mänskligt värde, även om du inte levererar ekonomisk output. Liksom.
Ja. Även om du inte går till ditt jobb och sätter dig nu. Och bestämmer dig för att göra någonting annat idag. Vad som helst. För att jag tror att man behöver få, alltså om man inte har någonting som får tiden att gå, då börjar man antingen älta, du vet, de här ångestbollarna kommer upp och man börjar sitta och gnälla liksom över det. Eller så blir man liksom arg. Man blir så här, man vill man blir så här liksom South Park mobb liksom. Så det är väl grejen, att typ så här, kreativitet har inte blivit taget på tillräckligt stort allvar.
Nej.
Det har liksom alltid blivit så här, nej men okej, nej, vi brukar lite allvar här nu. Alltså när någon har brukat det största allvar.
Exakt.
Kanske. Sluta tramsa med den nu. Nu tar vi tag i det. Du vet, den här ta tag i svennen. Nej, men bruka lite allvar, svennen.
Någon lyckas färglägga sin själ och uttrycka sitt innersta väsen och visioner liksom i en teckning, och sen så tycker någon att det bara är så här, klippa, klistra, bild och form, jada. Sitter du där i samling med strumpor på liksom.
Nej, men rent historiskt så har det ju varit jävligt bra att det har funnits en arbetsledare, så att inte alla de här drömmarna bara har suttit och ritat medan snön har fallit ner, så alla har frysit ihjäl liksom. På stenåldern fanns det en bra grej. Men nu när fan robotar gör allting, då måste bruka lite allvar, svennen, bruka lite trams. Ja. Liksom. Annars så ger han sänder ut fel signaler. Ja. Vad tror du SYO-konsulent på skolan säger nu? Om någon kommer dit, bara, vad ska jag jobba med om 10 år?
Shit, vilket jobb ska vad du svårt. Ingen aning alltså. Och tänk vilken dålig syokonsulent man skulle kunna vara.
Ja.
Om man bara ger samma tips som vi fick i skolan.
För att det kanske kommer som en överraskning för många av er här i podden. Men till exempel alla långtradarchaufförer kommer vara arbetslösa om typ så här 8 år eller någonting. För att allt det kommer bli automatiserat. Och jag har pratat med långtradarchaufförer som säger så här. Nej, men den rutten jag gör, den är lite för tekniskt avancerad. Va? Och den är inte det. Det är ingen, ni kommer bli arbetslösa allihopa. Och det är bara det att ingen har berättat det än, för det blir ett jävla, det blir tråkigt då i den här gula västen situationen och allt. Men det, säkert vet alla det här. Jag vet inte hur långt alla vet. Men när jag pratade med en långtradarchaufför, så var han helt han tyckte att han tittade på mig som jag var dum i huvudet liksom. Och jag bara, men vad ska du göra när långtradaren kör sig själv liksom? Och det bara, alltså, eller så bara blundade han.
Så jävla intressant att se hur de som sitter på kapitalet kommer reagera liksom. Om det kommer, kommer de lyckas dela med sig så mycket som det krävs liksom. För att människor kommer inte behövas i den bemärkelsen längre. Och då gäller det ju att de som tjänar pengar och sitter på kapital och de som har de här lastbilarna som kör sig själva och de som äger robotarna och alltihopa, att de pytsar ut det till folk. Men
I Amerika så är det en presidentkandidat som går till presidentval på medborgarlön, som är jävligt populär. Som har gjort en snabb uträkning om att liksom, om vi bara skiter i allt det här nu, vi river upp allt det här, och även om vi ger alla 10 000 kronor så kommer vi att tjäna pengar på det. Så nu bara vi ger alla 10 000 spänn nu. Om man är 5 kan man gå ihop, då har man 50 000, då kan man fixa någon hyra och chilla i något stort hus och göra någonting där. Och den grejen är ju jävligt för den här generationen nu som var i mellan, du vet vad, innan alla har börjat röka weed och bara så här, knulla jobbet, jag ska ligga på stranden och sola för min medborgarlön liksom. Innan folk bara, ej, det här var rätt skönt, det var rätt nice att vara ledig varje dag och rita eller bara ligga och slappa liksom, så kommer det ju vara en generation av hårt arbetande män utan arbete som känner sig värdelösa fattiga, och de kommer ju göra en mangas revolution, alltså de kommer att, tror jag, så
och just det här slöfnask stigmat liksom, att säga, ja men vadå, ska du bara inte göra någonting då eller liksom? Exakt så.
Jag har försökt förklara det hela livet för folk. Jag tänkte bara ligga här på soffan, på sofflocket, och äta en apelsin i en vecka. Vad? Jag fick ett diplom av min skola. Fan, det är lite årets sjusovare. Jag visste inte ens att det var. Jag trodde att skolan började vid lunch. Med maten, liksom, med frukost. Skolan börjar på frukost och sen så är det några lektioner och sen är det...
Fan vad kul. Jag fick en nyckelring av min chef som, där det stod I don't do mornings.
Är det så?
Ja, jättefint.
På riktigt?
Ja, men de är så feta. Jag har haft så feta chefer. Alltså.
Fan vad
fett. Chefer på Silver, de har varit så jävla guld.
Fan vad grymt.
Ja.
Jag försov mig så en kompis fick ta emot priset.
Stay free.
Men där var det ju också en sån grej bara. Min bullshit-säkring slog av liksom. Jag gick till någon lektion och så var det så här bara, vad vill du göra? Ja, jag vill rappa. Och de bara, vad är det?
Okej, vi börjar med, vad är det?
Och då bara moonwalkade jag ut ur salen. Och de bara, fan, det är en häxa. Han går utan att röra på. Han går baklänges, fast det ser ut som han går framlänges. Ta.
De hann bara inte bränna dig på bål.
Nej, men det var jag hade skitbra lärare där också. Fett. Det var bara det att jag var väldigt, väldigt tidig på rappen liksom. Jag var mycket tidig. Speciellt för att vara i Ronneby och Karlskrona och så. Det fanns inte någon annan som hade gjort det innan. Så då blir det en, så får man ju helt plötsligt vara lärare liksom, som inte får betalt. Och det är ju också kul de två första gångerna när man lär klassen att beatboxa liksom. Men sen så tredje gången när klassen står där och liksom bara spottar Det bara flyger saliv över en hel sal. Även hela klass spottar på en liksom. Bara för att man vill lära dem en ny tuff pryl. Då bara, ej, fuck det här. Jag tror jag får starta min egen skola hemma liksom. Så då gjorde jag det. Jag och DJ Wack. Väldigt, väldigt, väldigt big up till DJ Wack. Jävligt äkta producent och fet rappare. Som jag trappade med hela de första 3 åren. Det var jävligt göttigt liksom. Och där gjorde vi, ja men vi byggde vår egen skola liksom.
Cool.
Så vi lärde oss så, ja men man fick, alltså det låter så länge, men det fanns inga tutorials och sådana saker då. Så man var tvungen att fråga runt i området bland andra som höll på. Och försöka lära sig tips och tricks den
vägen. Ja, exakt så. Jag minns att jag lärde mig om droger via typ så här, någon liten folder typ. Min polare som jag pratade om som bodde i Liverpool, han hade tagit med hem från typ England, så var det en så här liten en folder med typ som var så här färgglad. Man såg att den inte var skriven av någon som hatade droger, utan det var bara en så här informativ liksom. Det fanns ju inte i Sverige att få tag på. Så bara läste jag lite i den liksom. Det var, ja.
Och sen 3 dagar senare så köpte du ditt första häggekök.
Ja, precis.
Efter en liten folder.
En liten folder, ja. Jag har bestämt mig. Jag slår slag i saken. Det här låter som någonting jag kan gilla.
Det är viktigt för oss här i podden att inga barn börjar prova droger. För det är ingen nice.
Hjärnan är inte utvecklad, så det är verkligen så jävla, det är ett högriskprojekt alltså.
Ja, man blir lite, alltså man har inte riktigt lärt känna vem den vuxna en själv är. Så om man lär känna sig själv när man är stekt liksom, då lär man aldrig känna det riktiga sig. Och det har jag haft några jag har sett några folk som aldrig lär känna sig själva.
Nej. Det gäller fan p-piller också, ska jag flika in. De bara kastar ut p-piller, så här, hormonmedel till unga brudar liksom. Och det finns massa brudar som tror att de har liksom världens knepigaste personlighet och bara min tonårstid, bara jag vet inte vem jag är. Så bara, nej, för att du har blivit matad med hormoner som har bara fuckat upp hela hela viben liksom.
Men ja, det kanske, men det är ju så vanligt så det går liksom inte att veta om det bara är. Exakt. Ja, men det går inte att veta vad som är vad, eftersom det är inte ett enstaka fall.
Om man inte käkar p-piller så kan man ju veta.
Ja, jo, så, men om man liksom, om det är 10 bara, wow, man vet inte vad som är vad riktigt, när det är så jävla utbrett liksom.
Exakt.
Men de manliga p-pillerna börjar komma nu.
Är det så?
Ja, och jag kan också tipsa om en vasektomi. Den är reversible. Skitnice. Om du inte vill ha barn så bara testa det. Det är fet.
Då klipper man av sädesledaren?
Klippa av tycker jag låter så definitivt. Jag tror man sätter någon liten klämma eller någonting sånt där. Som man sen kan ta bort. Ja, nej fan, jag har testat sex både utan narkotika och med narkotika.
Så pass? Hur var det?
Båda var bra. Båda var helt fantastiskt. Men det är något helt visst med att typ så här, om man har tagit syra kvällen innan och så vaknar man på morgonen och typ så här afterglow och typ man trippar inte eller någonting sånt där, men man bara är så här, man är rätt nära jorden liksom på något sätt.
Det, alltså, hjärtchakrat det är så här, helt puff, öppet.
Alltså då kan man komma till riktigt jävla sinnessjuka grejer och så. Det är nice.
Det är det.
Vi har varit nere på spat och liksom legat i som varm bubbelpool med andra personer i businessindustrin. Oh, man märker det lite, jag är i businessindustrin. så jävla inte.
Det är som att säga uppåt tjack.
Uppåt jack. Nej men så därför så kom vi in här lite CEO lite CEO ja. Och det var ju nice för tjackavsnittet. Det är en jävligt viktig grej här att kunna kultivera sin kreativitet. Det är nog det absolut typ viktigaste som händer nu framåt att kunna göra det.
Och stort tack till Grand Hotel som som sponsrar avsnittet och låter oss bo här.
Skitfett.
Supernice vistelse. Aldrig bott här förut. Helt fantastiskt. Fantastiskt spa. Lyxkänslan. De hade rappat ihop våra morgonrockar så att det liksom nästan var som en svan typ.
Ja, nej, fan, det är en otroligt fin miljö. Tack för det, Grand Hotel.
Tack till Jantelius Keffman.
Ja,
finsk.
Ej, vilken fucking broder.
Utan dig hade inte det här avsnittet varit så likt. Vi fick fett mycket inspiration av dig idag, innan. In och följ Jantelius Keffmans Instagram.
Just, vi pratade om Patreon också.
Ja, just det.
Vi nämnde det kanske innan, men vi har startat en Patreon. Att göra den här podden är så jävla roligt. Men det är ganska dyrt för vi...
Just det, det var det. Och så spårade vi ur och berättade om hur, vad vi gjorde. Och sen så glömde vi ta det tillbaka. Vi är jättedåliga på att kapitalisera på det.
Ja, vi är skitdåliga.
Men vi skulle fan behöva lite cash för att göra det och igen och igen och igen.
Ja, fan. Vi gör verkligen vårt bästa för att göra en jävligt bra podd.
Och om ni tycker att vårt bästa är gott nog för att skänka en slant så är det mer än välkommet. Det vore så himla, himla schysst.
Och alla ni som blir Patreon-följare eller sponsorer nu kommer få extremt mycket extra material. Och även så kommer ni att få en signerad flyer till vår nästa knarkfest.
Oh, wow, jag vill också skänka pengar nu. Det där låter ju...
Nej, men ni kan få massa material där inne. Andra droger som vi inte pratar om i den vanliga podden. Vissa kanske hemliga eftersnack. ODZ eftersnacket kanske kommer komma upp där lite tidigare. Och ni kommer helt enkelt bli behandlade med en större respekt än alla ni andra gratisätare.
Skänk jättegärna. Vi uppskattar... allt.
Producent är som vanligt Remi Lavas.
Världens bästa producent ska tilläggas. Tack Remi. Du är bäst. Alltså.
Tung är du.
Och tack ni som lyssnade.
Tack så hemskt mycket för i afton. Hej då.
Hej då.